Jag heter Eva-Marie Hultberg, precis som Anna sa i början. Presenterar mig extra noga för jag glömde det förra söndagen. Så jag har gjort nu har jag hört mitt namn två gånger idag. Precis som Maria så otroligt väl sa här. Det var min predikan i kort form. Så känner du så här, jag vet inte om jag orkar lyssna mer nu. Så har du fått med dig det viktigaste. Vi börjar temat kallad. Och vi ska vara i det i 5 veckor. Och det är många gånger ganska uppfordrande texter från Jesus. Saker han säger. Och vi ska försöka liksom dyrka upp det där och närma oss det där. När mina 2 döttrar var så i låg- och mellanstadieåldern så gick det ett program på tv. Det gjorde nog sen också. Men då lite tvingades man titta på det. Det hette Talang. Och det var helt enkelt en talangjakt på tv. Folk visade upp någonting. Och så fanns det en jury. Och så tryckte de på, jag tror, 2 olika knappar. Och om de liksom tyckte det var dåligt. Så lät det ungefär så här. Akta öronen. Och så kom det upp ett stort rött kryss. Den texten vi ska läsa idag. Det är lite som att i första påseende. Det är ju inte så. Men i första påseende så är det lite som att Jesus trycker på den där knappen. Liksom. Fel svar. Men vi ska se om vi kan liksom närma oss den texten. Den kommer om en liten stund. Är det ordning på det här lite? De sjunger, eller? Vad jag som hör, kanske. Ska jag fortsätta? När vi läser om Jesus i Nya Testamentet så verkar det ju som att han nästan alltid väcker väldigt starka reaktioner. Det är som att få kan förhålla sig helt neutralt till honom där han går fram. Och han säger väldigt rakt på sak, följ mig. Och uttryckt i andra ord då, han kallar människor att svara ja till liksom honom, följ mig. Och några gör just det. Till exempel de här unga männen som blir hans 12 lärjungar. De får den här frågan och de svarar ja. Andra som kommer i Jesu väg och som liksom ställs inför honom på olika sätt säger också nej. Och det är som att det oftast inte är de liksom kanske mest utrustade, mest fromma, mest liksom så här stora i samhället liksom som säger de här ja-na, utan de säger oftare nej. En person som säger någon form av nej har fått namnet eller epitetet den rike ynglingen, och det är en text vi ska närma oss senare i temat. Varför har vi valt det här temat? Jo, men det är ju för att det är något som är så supercentralt när vi läser om Jesus. Det är så centralt i den här liksom rörelsen som han skapar, som han sätter igång när han vandrar på jorden. Han säger uppfordrande till människor, följ mig. Och han talar om vad det innebär. Det kallar vi för efterföljelse, så här kyrkord, eller lärjungaskap. Och vi kan läsa genom hela Nya Testamentet om att vara just kallad, om att vara sänd till den här världen. Och för det första då, som Maria också sa, det gäller alla. Det finns en inbjudan som gäller varenda människa på den här jorden. Det är en inbjudan från Jesus till Jesus. Vi kan läsa saker som, åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Vi kan läsa, så älskade Gud hela världen att han gav den sin enda son. Eller gå ut och gör alla folk till lärjungar. Gå till jordens yttersta gräns. Och hela tiden avslöjas att Guds inbjudan, inbjudan till honom själv, den är liksom världsvid. Den kallelsen gäller alla oavsett ursprung. Han har inte valt någon särskild målgrupp, ingen särskild ålder, inget särskilt folkslag. Han längtar efter varje människa på den här jorden. Kärleken börjar hos honom. Han har redan först valt oss. Han har redan först älskat oss. Han väntar på dig. Han väntar på mig. Och han väntar på andra. Och på den inbjudan så kan vi alla var och en svara. Jesus kan vi var och en välja eller välja bort. Och det är också viktigt att säga att inbjudan inte bara gäller alla, utan att den också först och främst handlar om gemenskap med honom, att bli ett Guds barn, inte om arbete. Jesus säger, jag kallar inte längre er för tjänare, utan vänner. Och vi ber ju till Gud och kallar honom far, inte chef. Paulus skriver i första Korintherbrevet 1, vers 9 så här. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. När Jesus kallar någon, när Jesus kallar oss att följa honom, så är det att gå tillsammans med honom. Det är att vara och leva tillsammans med honom. Vi är kallade till gemenskap. Och sen ur den gemenskapen kommer att bli allt mer lik honom och ge honom vidare till andra. Leva som han tänkte. Den här kallelsen är samma kallelse till varenda människa. Och så säger han någonting till oss personligen då. Åk till Mongoliet och hem från Mongoliet och en massa andra saker. Bibeln är liksom full av sådana exempel att Gud ställer specifika frågor till enskilda personer. Ibland extremt specifikt. Det är liksom en gång i hela världshistorien. Till exempel Jesu mor Maria. Moses som leder Israels folk ut ur Egypten. Paulus, Jesaja, Josua, Noa, Petrus, kvinnan vid brunnen och oändligt många fler. Och jag tror att många här inne har något exempel, kanske flera exempel, på att Gud ställt en specifik fråga. Kanske inte att leda ett folk ut ur Egypten, men någonting annat. En särskild inbjudan. Det kan vara att välja en viss bana i livet. Tacka ja till ett jobb eller en bransch. Flytta, välja en utbildning, en gymnasielinje. Finnas med i ett projekt eller ett uppdrag. På ett särskilt sätt ge tid till en särskild människa. Gå ner i tjänst, gå i pension. Inte gå i pension. Bjuda någon på fika. Börja med en god vana. Sluta med en dålig. Jesus bjuder in oss alla att följa honom i varje specifik tid. Men hur den efterföljelsen ser ut för mig just nu, för dig just nu, det kan skilja sig från person till person. Och det är ju för att vi har olika gåvor. Vi är på olika plats i livet. Men jag tänker att vi ställs återkommande inför Jesu fråga. Och vi kan säga vårt ja eller vårt nej. Nu ska vi läsa texten. Den har rubriken att följa Jesus. Och den är hämtad från Lukas 9, vers 57-62. Gött att höra ett litet prassel. Vi läser. När de kom vandrande på vägen, och det är alltså Jesus och hans lärjungar, sa en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ha farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Först måste man konstatera att det liksom blir väldigt tydligt i den här texten att Jesus verkligen är den motsatsen till alla slags försäljare. Alla slags manipulerande sektledare. som vill knyta människor till sig själv. Det luktar ju verkligen inte valtal överhuvudtaget. Han verkar snarare varna människor för att liksom för snabbt haka på det här. Allt för liksom lättvindigt gå med Jesus. Han gör klart att man får tänka efter noga och sen bestämma sig. Han verkar inte vara ute efter så många efterföljare på så kort tid som möjligt för att liksom vinna någon tävling. Tvärtom, han ställer sig i människors väg. Han säger sitt följ mig. Men sen liksom är det som att han vill att människor ska förstå. Om du säger ja nu så är det en alldeles särskild väg som du liksom ger dig in på. Det första exemplet vi läste säger ungefär: om du vill följa mig så bara vet om att inte finns några garantier om en enkel väg. Personen sa ju, jag ska följa dig vart du går. Och Jesus berättar om att jag vet faktiskt inte ens var jag ska sova i natt. Han verkar invända, tänk på vad du säger nu. När du talar ut den här liksom höga bekännelsen att du ska följa mig precis vart som helst. Jag har egentligen inget hem. Och när du väldigt snabbt påstår att du ska följa mig, har du verkligen tänkt igenom det? För man kan nämligen inte veta vad det kommer innebära. Det är inte säkert att det innebär välfärd och trygghet. Och det är inte säkert att man vet vart man ska sova nästa natt. Det är inte så att Jesus avfärdar mannens önskan. Inte på något sätt. Men han bara liksom, han vill jag säga att ja, det är lätt med de höga bekännelserna. Men att följa mig är inte alltid så romantiskt som det kan verka. Det andra exemplet säger kanske ungefär faktiskt så här: vänta inte på bättre tider. Det var ju det här med begravningen. Mannen som bara först ville han gå hem och begrava sin far. När vi läser det så tänker vi, ja men det är väl rimligt. Det är ju bara om 3-4 veckor. Det är högst rimligt. I den här kulturen så liksom dels begravde man direkt samma dag, kanske bara efter några timmar. Och sen följde olika liksom procedurer med sorgeperioder på olika sätt under ganska lång tid. Det är därför egentligen inte troligt att mannens svar är, låt mig bara först begrava min far. För om han hade dött så skulle den där begravningen kanske redan ägt rum, eller göra det bara om några timmar. Han säger nog egentligen så här: jag är liksom i en lite sämre fas i livet. Mina föräldrar är gamla. Men det blir snart annorlunda. Låt mig vänta tills det blir annorlunda. Jag är i en fas i livet där det inte riktigt passar nu. Men sen blir det annorlunda. Det kommer andra tider och då ska jag följa dig. Och då säger Jesus, vänta inte på bättre tider. Följ mig mitt i det du står i just nu. Jag tänker att det är jättelätt att känna igen sig i det här. Just nu går det inte. Men sen blir det annorlunda. Låt mig först bli klar med det jag håller på med. Kommer följa dig senare. När jag har mer tid eller mer pengar. Eller när jag har lärt mig mer. Eller när jag har mer kraft och ork. Just nu går det bara inte. Men Jesus kallar alla människor till efterföljare. Och han verkar ge oss den där specifika kallelsen. Och den kommer när jag studerar. Den kommer när jag jobbar hårt. När jag blir pensionär. När jag har småbarn. När jag är i sorg. När jag får mer tid. När jag får mindre tid. Han säger, vänta inte på bättre tider. Jesus frikopplar ju inte liksom efterföljelsen och kallelsen till efterföljelse från våra liv. Han vet ju allt vi står i. Och han är vår vän, han är vår tröstare, vår herde, full av nåd. Han vet allt. Och så säger han rakt in i det: jag vet hur du har det. Kom och följ mig. Han utmanar, tänker jag ibland, ofta, det vi står i, det vi prioriterar, det vi väljer bort och det vi väljer till. Så frågan är, i varje tid, hur ser kallelsen till efterföljelse ut där jag befinner mig just nu? Det tredje exemplet säger ungefär så här. Återvänd inte till det du har lämnat. Här är en man som jag ska bara gå hem, säga farväl och sen ska ge mig ut. Jag tänker inte att Jesus i första hand menar att vi ska liksom strunta i våra familjer. Att vi ska vara slarviga med våra relationer. Eller att vi ska klippa banden till nära och kära. Det är inte det. Men Bibeln har faktiskt ett antal berättelser som handlar just om att inte se sig tillbaka. Eller att det där med att se sig tillbaka kan vara en dålig idé. Och att vi just tenderar att göra det. Vi kanske har upplevt Guds kallelse på ett särskilt sätt. Eller Guds ledning att ta en viss väg. Vi har gjort ett val, men så när vägen kröker eller blir svår. Eller när nyhetens behag har lagt sig, så kan det vara lockande att se sig om, återvända. Beslutet kanske bleknar och är svår att hålla fast vid. Och ett exempel från Bibeln är ju uttåget ur Egypten i Andra Mosebok, den stora berättelsen. Det handlar om Israels folk, som ju hela Gamla testamentet handlar om. Och de har levt i generationer som slavar i främmande land i Egypten. Man arbetar hårt under tuffa förhållanden och man drömmer om att bli befriade. Att få återvända till sitt eget land. Så en dag befriar Gud sitt folk. Och med Moses som ledare drar de rakt ut ur Egypten, rakt ur slaveriet och börjar den långa resan till fots till Kanans land som deras förfäder kommit ifrån. Och så efter ett tag på den här vandringen så blir det lite tungt. Kanske långtråkigt och maten är tjatig. Och trots att man faktiskt var slav i Egypten och nu på den här vandringen är fri. Trots att Gud tydligt går med dem och har gjort under. Trots drömmen om deras land som de är på väg till. Så bör man klaga och längta tillbaka till Egypten. Men i Egypten var det väl ändå inte så dåligt. Tänk vilka köttgrytor vi fick äta ur. I Egypten ska vi inte ändå gå tillbaka. Det fanns en församling som sörjde att man var på väg att dö ut. Man drömde om en ny tid och att det skulle komma ungdomar. Så började det sakta komma nya människor. De flesta unga och livet spirade. Bönerna besvarades och gamla visioner kom i ny dager. Men så började några klaga. Hade vi inte det ändå ganska bra som det var? Man känner ju inte längre igen sin gamla församling. Måste det verkligen förändras? Hade vi det ändå inte ganska bra som det var? Man ser sig tillbaka och blir sugen på att vända tillbaka som det var. Församlingen höll visserligen på att dö ut, men inte var det så dåligt. Och sådana här exempel tänker jag att det finns genom Bibeln, kanske i våra egna liv. Den som ser sig om när man har börjat gå liksom i en ny riktning, när man har svarat ja till Jesus. När man har börjat gå efter ett vägval som man väldigt tydligt har bestämt sig för. Handla på hans kallelse. Att se sig om då, nej men det blir inte bra, säger Jesus. Det riskerar att sluta med att man återvänder till det där som man hade bestämt sig för att lämna. Om man vill se Guds rike få gå fram och följa Jesus, då vill man ha blicken på honom framåt. Inte vända tillbaka till det man stod i som man har bestämt sig för att ha modet att lämna. Med det sagt säger jag inte att man till varje bud ska lämna allting. Men det man har bestämt sig för att lämna. Sånt man har identifierat kanske som hinder i sitt liv och i sin tillvaro för att följa Jesus. Det behöver man lämna. Sånt som man har gjort till avgudar och som tagit Guds plats. Det behöver man lämna. Sånt som hållit mig kanske fången på olika vis. Behöver jag klippa banden till. Och Jesus vill vara med och göra det. Och befria den som är bunden. Och att Jesus, vår vän som vi har sjungit. Att han uppmanar oss att lämna allt till honom. Det är inte för att det ska vara tufft. Eller att han vill plåga oss. Eller liksom göra livet surt för oss. Utan för att friheten finns hos honom. Så. Jesus verkar på fullaste allvar mena att han är världens centrum och historiens centrum. Att varje människa är inbjuden till honom, kallad till honom, men också behöver förhålla sig till honom, säga ja eller nej. Och det verkar vara svårt att säga ja, kanske. Jesus säger, följ med allt du är och allt du har. Låt oss be. Herre, tack för din inbjudan. Tack för din kallelse. Tack att du längtar efter varje människa i hela den här världen. Tack att vi får kallas för Guds barn, dina vänner. Och att vi får lämna våra liv till dig där all frihet finns. Tack att du också i varje liksom tid låter oss följa dig med våra gåvor, med våra liksom livsomständigheter, med våra erfarenheter. Precis på det sättet som du ser liksom blir gott för oss och gott för vår omgivning. Herre, du ser på oss idag och du ser liksom hela våra liv. Tack för det. Och Herre, jag ber om nåden att få mod att följa dig i den här tiden. Bland de människor du har satt oss bland. I våra familjer. I den här staden. Amen.